Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej på dig kära lyssnare, välkommen ska du vara till ett sprillans nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Jenny Höglund berättade i Vattnet går nummer 194 om en oväntad förlossning som drog igång redan i vecka 29. Med neonatal och en kämpig första tid med nya familjen som följd. Och då kommer ju följdfrågorna. Hur mycket minns egentligen en bebis av sin första tid i livet? Kan hen ens minnas att det varit en kämpig start? Och vad gör man med all oro som bubblar upp när man vet att det faktiskt finns riktiga saker att oroa sig för och inte bara hjärnspöken? Det och mycket annat ska vi prata med Jenny Höglund om nu.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil.
Ni levde ju många veckor på neonatal med nya familjen. Mm. Hur kan man liksom få till en vardag i en sån situation?
Jag tror att man får aldrig vara rädd för att be om hjälp. Man blir ju ensam där inne. Även om man är två föräldrar så blir man ju väldigt ensam. Mm. Och det är inte säkert att man tycker att man har andra föräldrar där som man vill eller har lust eller orkar prata med. Mm. Vi pratade ganska mycket med en annan familj som var där ungefär... Ja, de var väl där ett par veckor från att vi kom. De hade varit där ett tag innan. Och sen kunde de åka hem. Men vi hade och har fortsatt kontakt med dem. Och det kändes väldigt fint liksom då att kunna prata om all skit som är där inne och då. Men sen så var det inte så många fler som... Många som kommer in på en neonatalavdelning är ju inte där så länge. Jag tror att de flesta är där ett par dagar, en vecka. vecka. Mm. Sen de som föds så här väldigt tidigt, som Astrid gjorde, de är inte så många. Så att det blir, jag tyckte det kändes som att man orkar liksom inte prata med folk som är där ett par dagar.
Nej, det är klart. Kan
det
jag förstå.
Har man liksom ingen lust med.
Jaha, nu får ni åka hem.
Ja, nej, så det, men annars så att om det finns folk att prata med, liksom både personal, att liksom prata lite mer privat eller utanför liksom allting. Så det tänker jag också att det gjorde ändå att det kändes lite lättare saker. Mm. Men mycket be om hjälp till liksom personal. Att om det är någonting som inte funkar eller man behöver hjälp med någonting eller man behöver att de stöttar mer i saker så... Mm. Och liksom prata med kuratorn som finns eller med om det är någon annan person. Vi hade också en person som, jag kommer inte ihåg vad vi kallade henne, eller, men det var liksom att vi kunde nämna för henne saker om vi tyckte att personalen skulle göra på något speciellt sätt, så kunde vi liksom ta det med henne. Mm. Så kunde hon framföra saker.
Okay.
Om det liksom känns jobbigt att säga någonting speciellt till personalen. Så att, ja, ta mycket hjälp, tänker jag, till familj och vänner också. Mm. Att för att få ihop någon slags vardag. Mm. Att få hjälp med matlådor om man inte kan laga mat eller man hinner inte det. Och sen att försöka komma ut därifrån så mycket som möjligt. Mm. Och det är jättesvårt att hinna när man har så mycket... Vissa i början trodde nog att vi låg inne och kollade på Netflix på sjukhuset. Ja. Det gjorde vi sällan. Mm. Det var liksom någon kväll ibland så där man kände att okej, nu är klockan 11 och vi ska sova, men vi tar en halvtimme av någon serie bara för att lugna ner oss lite. Mm. Men så man det är ju svårt att hinna, men man måste nästan planera in promenaderna och att ta sig ut. Det måste liksom finnas med i schemat.
Mm. Och annars blir man tokig, tänker jag.
Ja, annars blir man helt knäpp. För man bor i det här lilla rummet och vi hade inte badrum eller toalett på rummet, utan nu fick man gå ut i korridoren. Mm. Och det är ju mycket, man lever ju, hasar runt i sina mjukiskläder och liksom nattskjorta i korridoren där och sen in till köket och med andra föräldrar. Och det är ju konstigt att leva så. Sen finns det nog andra sjukhus och avdelningar som har mera, liksom nästan som en lägenhet eller så. Ett större rum med egen pantry och badrum. Mm. Och då blir det säkert lite lättare kanske att få känna någon sorts privathet. Men, men jag tänker, det var, för oss var det i alla fall mycket schema. Mycket så, okej, pumpa, sitta med Astrid 2-3 timmar och sen gå och äta lunch. Och sen kanske hon skulle sköta om henne, byta blöja, sonda, pumpa igen. Sen tog jag en promenad, sen tog Niklas en promenad. Ja, verkligen, man får ju leva om varandra lite. Tyvärr, och man hinner ju inte alltid prata.
Det blir ändå lite vardag trots att det är en konstig vardag.
Det blir en konstig
vardag. Det blir ett schema liksom.
Det blir ett schema som man lever efter, och man måste ju även göra saker som man gör utanför där. Mm. Alltså man måste ju betala sina räkningar och ha kontakt kanske med familj eller andra om man vill, och kolla upp grejer och liksom tänka lite framåt. Vad vill vi liksom när vi kommer hem? Hur kommer det bli? Planera lite, även fast man kanske inte alltid vågar. Mm. Så tror jag att man också behöver det för att ändå orka.
Hur var det sen liksom, jag tänker när ni kommit hem och nu är er dotter liksom 13 månader eller 16 månader. och jag tänker liksom, många föräldrar, även fast man inte ska, har ju en förmåga att jämföra sig med andra barn när det gäller utveckling. Och min kryper inte än, fast alla andras kryper och allt det där. Hur har det varit för er med den saken? Är det lätt att jämföra sig med andra, eller har ni kunnat koppla bort det? Liksom?
För det första så har inte vi träffat så jättemycket andra barn och föräldrar. För att när vi kom hem då var hon liksom fortfarande lite infektionskänslig för att hon var för tidigt född. Och det var ju visserligen på sommaren, så vi kunde ju träffa en del folk utomhus. Men vi var ju väldigt mycket hemma och som sagt träffade inte så mycket andra barn. Så att jag tror att vi, dels så blev det naturligt att vi inte hade så många att jämföra med. Mm. Och sen så tror jag att vi var ganska snabba på att försöka slå bort det där med jämförandet. Vi har inte läst så mycket liksom, om liksom vissa månader, nu börjar barnen göra så här och så här. Vi har inte läst så mycket. Lite grann har vi nog gjort för att få något hum, men har väl känt att det går inte. Det är ingen idé. Nej. Och sen har ju vi, Astrid har ju en fysioterapeut som vi träffar regelbundet. Och i början när vi hade hemsjukvård så kom en person hem till oss och liksom visade oss hur vi kunde hjälpa henne att träna liksom nacke och rygg och mage och allting. Och då kunde hon ju berätta liksom, ja men så, ja, men hon är lite senare och nu kanske det här ska vi träna på nu extra och sådär. Så att vi har ju förstått det ändå, men att jämföra, nej. Jag vet inte. Vi raderade bara bort det, tror jag.
Mm.
För att man blir bara ledsen och man blir arg och frustrerad liksom, på sin egen situation kanske. Och ja, det är ju aldrig bra att jämföra överlag. Så att det måste man ju bara tänka själv, att man får tänka bort lite.
Mm.
Sen ibland så kanske man ändå gör det för att det är så himla lätt. Men nej, för det mesta så har vi ändå tänkt bort det. Och nu vet vi att hon är väldigt, väldigt sen i liksom motoriken. Och det, nu tar vi det utifrån henne, liksom, vad hon kan och vad hon klarar. Vi kan inte sätta för höga krav, för att hon mår ju fortfarande inte bra.
Mm.
Och har liksom inte gjort det under liksom stora delen av sitt liv. Så.
Och hur är det med liksom oron? Jag tänker liksom att bo på neonatal är ju liksom naturligtvis förknippat med mycket oro.
Mm.
Jag tänker också liksom, så tror man att får man komma hem och förhoppningsvis ska allting bli bra och så vidare. Men precis som jag liksom med barn som liksom föddes fullt friska och liksom enligt tidtabellen, jag på att säga.
Mm.
Man bär ju ändå på en oro för vad som ska hända framåt, oavsett. Liksom.
Mm.
Jag tänker ni då har dubbelt påslag med att allting är inte 100 ens nu.
Mm.
Och man, jag tänker, kan man liksom... Ja, men det är ju mycket som jag tänker så här, tänk om man inte upptäckt det här, men det kanske upptäcks när hon börjar första klass. Ja, men så där. Hur går tankarna kring oro liksom?
Jo, ja, vi har oroat oss väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Absolut. Och varit rädda och liksom ledsna.
Mm.
Men alltså man orkar inte oroa sig så mycket som man kanske skulle kunna i vår situation.
Mm.
För att det får liksom inte ta över.
Nej.
För att jag tror vi är ganska bra på att ta hand om oss själva. Liksom och se vad vi behöver för att må bra. Och det kommer nog liksom också lite där från Neo med att vi fick blev pushad att varje dag ta sig ut på promenader och gå mycket och sådär. Men överlag så... Nej, det går inte att oroa sig för mycket. Jag vet inte, man slår väl bort en del tankar och sådär. Nej, men det kan vi inte ta nu. Det får vi ta sen.
Mm.
För att nu är nu och nu har vi de här problemen.
Mm.
Och så fattar man ju att alla föräldrar oroar sig för olika saker och i olika skeenden i livet. Man får bara slå bort det. Och alla kanske inte kan det, men...
Nej, men det är så, ändå som du säger, man har lite taktik kanske då, liksom. Ja. Att vi kan inte ta den grejen just nu, för nu är vi uppe i den här grejen som också är en typ av oro. Mm. Det där får vi ta när den dagen kommer, liksom.
Mycket. Mm. Alltså, jag har ju skrivit väldigt mycket. Och liksom, vi för ju väldigt mycket anteckningar överlag med Astrid. Liksom hur hon mår och hur många milliliter per kilo per dygn hon får i sin mat och hur mycket hon väger och allting. Men skriva ner tycker jag mycket är bra. Att man skriver saker man oroar sig för. Och om det är saker som man kan, ska och bör kolla upp nu. Eller om det kan vänta.
Mm.
Och så väntar man och så kollar man på listan igen. Och så inser man att okej, men det där behöver jag inte oroa mig för längre.
Just skönt. Det.
Mm. Då kan man liksom checka av det.
Mm.
Och en kurator på Neo lärde oss att man kan sätta en orosklocka.
Mm.
Att man liksom bestämmer sig för till exempel 3 på eftermiddagen varje dag. Då tänker jag alla de här orostankarna och funderar över vad det är jag är rädd för nu. Och vad vi har oros för och vad som eventuellt kan hända och vad som sker framåt. Och så har man det liksom en kvart kanske.
Mm.
Och sen får man bara lov att släppa det.
Gud, vilken bra grej.
Ja.
Och då kan man ju också, om en orostanke kommer upp klockan 10 på förmiddagen, kan man säga, ja, ah, men den, det får jag ta
tar jag det sen,
klockan 3.
Liksom. Ja, för att annars blir man ju knäpp. Det är ju skitbra. Och man orkar inte annars. Sen så, jag tror vi håller igång ganska mycket, jag och Niklas, med liksom träning och med mycket annat. Mm. Och vi sitter inte så mycket stilla, kanske. Mm. Vi satt mycket stilla på Neo. Och när vi kom hem med henne, satt mycket med henne, bara sådär. Men sen, jag tror vi håller igång för det mesta väldigt mycket. Och då tycker jag att det är lättare att hålla orostankar i schack.
Mm.
Sen kanske man tar en promenad eller ut och springer. Ja, då tänker man mycket på all skit som är då. Men sen...
Men det är också klart bra att få sortera de tankarna lite på en joggingrunda till exempel. Ja. Att det får bara...
Ja, om man har sådana saker som man vet funkar. Liksom, om man har mycket tankar så... Eller bara träffa någon och reda ut allt. Mm. Om det är en professionell kurator eller psykolog eller en kompis som man liksom kan reda ut allting med, det jag oroar mig för nu.
Mm.
Och också då förstå lite utifrån, är det vettigt att oroa mig för det här nu? Eller är det bara ytterligare liksom, för att det är så himla mycket konstant? Mm. Mm. Så, nej, man måste bara lära sig att släppa. Det, annars orkar man inte.
Nej.
Mm.
Jag skulle säga en till grej som...
Mm.
Alltså jag tycker det pratas väldigt alldeles för lite om liksom neonatalvård och sådana saker.
Mm.
Jag har i alla fall inte upplevt att barnmorskorna berättar någonting om det. Och att,
när du menar inför, liksom, när man är gravid liksom?
Ja, alltså det är ju ganska många som är, alltså som ändå behöver lite extra hjälp på en neoavdelning. Absolut. Oavsett, man behöver inte vara för tidigt född för att vara där, utan man kanske bara behöver lite kontroll, liksom ett par extra dagar eller någon vecka.
Mm.
Man kanske behöver sola lite eller man behöver kolla liksom. Så att inte vara rädd för det tänker jag mycket på. Att det,
just det, att neonatal som så, att det inte behöver vara så här skräckställe liksom.
Nej, ja, verkligen inte. Alltså det är absolut, det är många sjuka barn och för tidigt födda som vårdas där, men det är ju, jag tror att det är i alla fall 10% av alla barn som ändå behöver lite extra stöd nu. Så att jag inte säger fel siffra, men jag tror att jag har läst det. Men att inte vara rädd för det. För det är en jättebra neonatalvård som vi har i Sverige.
Verkligen.
Jättebra, verkligen. Och det behöver liksom inte vara något skräckinjagande. Sen förstår jag att man alltid hoppas på att, liksom, att ens förlossning ska gå bra, att man ska få komma hem efter 2 dagar. Men det behöver liksom inte vara bara för att allting inte liksom går exakt som man vill, så behöver det inte bli sämre. Alltså, nej, verkligen inte. Det, ja, nej, men jag tänker mycket på det, att man behöver prata mer om när saker inte går som man tror och som man tänker att det gör för alla andra, utan det blir olika för alla. Men,
precis, det blir olika för alla, men det kan också bli bra till slut ändå.
Ja, absolut.
Tusen tack, Jenny.
Tack så mycket själv.
För din tid och din berättelse.
Tack.
Tusen tack, Jenny Höglund. Jag blev så oerhört imponerad av dig och ert kämpande som ny familj. Och jag önskar inget annat än att det hela ska lösa sig nu så att ni får lite lugn i vardagen. Nu över till experten, vår alldeles egna Paulina Gunnardo.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du, hur viktigt är det liksom för barnets skull att föräldrarna mår bra? Alltså rent allmänt, om man kan säga så.
Ja, men barn påverkas av hur föräldrar mår. Det är verkligen så. Och sen rent allmänt så är det är ju en väldigt stor fråga för hur man mår. Och om man mår dåligt, om man jämför psykisk hälsa, psykisk ohälsa, så rymmer det väldigt mycket. Men rent allmänt kan man ändå säga att barn påverkas av hur föräldrar mår. Mm. Och kanske framförallt liksom första tiden, det här känslomässiga samspelet. Att man svarar på barnets leenden, att man orkar och förmår vara lyhörd för barnets signaler, möter blickar, tar upp barnet när den är ledsen och sådär. Men också om man känner mycket oro när man är ledsen, så läser ju barn också ansiktsuttrycken så. Och det, när det liksom är bra, det påverkar ju barnets hjärna är väldigt positivt, men också då kan det ju påverka negativt om man faktiskt inte mår bra. Men som sagt, det rymmer ju också väldigt mycket, det här med att må bra. Det är en väldigt komplex fråga. Så att det är många andra faktorer som spelar in. Och därför tänker jag också så här att man ska tänka på, vad finns det för stöd kring föräldrarna? Det är jätteviktigt att man får stöd som nybliven förälder. Man pratar om skyddsfaktorer då. Att det finns ett socialt nätverk. Att man får stöd från, i det här fallet, NEO eller BVC. Och då kanske man inte behöver vara orolig för att barnet ska påverkas särskilt negativt ändå. För att man kan väga upp med så mycket annat runt omkring. Och den forskningen som visar det här visar ju också på hur viktigt det är att föräldrar verkligen får stöd första tiden med barn. Och att det är så viktigt att man också tar hand om sig själv när man inte mår bra som förälder. Att man inte tänker att man är en dålig förälder eller att man är en misslyckad förälder om man inte orkar eller inte räcker till. Utan det ska alltid finnas fler liksom vuxna kring barn. Så.
Just det. Och jag tänker också på det här som Jenny berättar ju också, att liksom de blir tillsagda ganska tidigt på neonatal också, att ni behöver komma härifrån, ni behöver komma ut och träffa vänner och liksom se hur det verkliga livet utanför neonatal är. Och bara en sån sak kan man ju också, kan jag tänka mig som förälder, få dåligt samvete för, att man liksom lämnar sitt barn. Men det är ju så viktigt, vad jag förstår det som, att man verkligen får komma ut.
Verkligen. Det är ju, alltså, så länge någon tar hand om barnet medan man själv är iväg, så kan man också se det som en investering både för sig själv men också för sitt barn. Det finns studier som handlar om någonting som heter KASAM. Som när det kom till, det betyder känsla av sammanhang. När det kom till så studerade man kvinnor som hade suttit i såna här förintelseläger. Och då tittade man på, då såg man då i de här studierna att en grupp av de här kvinnorna klarade sig ändå rätt bra psykiskt. Trots att de hade varit med om det här fruktansvärda. Och då hittade man tre olika faktorer som spelade in. Och det var dels begriplighet, att man förstår vad är jag med om just nu? Vad är det som händer? Att man får information om det. Mm. I det här fallet får man väl information liksom på Neo. I ett förintelsläge får man väl inte det. Men att man ändå förstår vad är det som händer omkring mig.
Just det.
Och sen hanterbarhet. Att man får stöd och hjälp att kunna hantera det man är med om. Mm. Och sen den sista delen här, apropå att ta hand om sig själv, är meningsfullhet. Att man har delar i sitt liv som känns meningsfullt, som ger glädje. Det gör att man får en helt annan typ av motståndskraft till utmaningar i livet, för att man ska orka stå kvar och kunna må bra trots att man är med om saker som är jobbigt.
Just det.
Så det här att ta hand om sig själv, komma ut på promenad, träffa vänner, göra någonting som känns meningsfullt, som ger glädje, att få komma ut ur den här bubblan, det är så, så viktigt.
Mm.
Så det ska man verkligen se som en investering också i sitt barn.
Eller hur?
Mm.
Verkligen. Du, jag tänker på det här, hur mycket kan barn egentligen minnas från sin första tid i livet? Jenny och deras familj och hennes barn levde ju sina första veckor, 11 veckor på neonatal, och har fram tills till och med idag ju haft olika problem med kroppen till följd av att hon föddes för tidigt. Liksom, kan barnen minnas en tuff start på något sätt?
Ja, det är lite svårt att svara på, för att de... minnesforskning går framåt, men man har inte vetat så mycket tidigare. Tidigare har man ju trott att barn inte minns typ någonting alls. Idag vet vi att även det lilla barnets inre liv är mycket rikare än vad man tidigare trott. Med tankar, med känslor, men också faktiskt minnen. Nu har man fått lite nya metoder att studera liksom minnen hos små barn. Och det finns olika slags minnen. Vi har episodiska minnen. Till exempel att du kan tänka tillbaka på hur var det i Italien förra året. Och så kan du placera dig själv där och tänka på det. Och då behövs liksom ofta ett språk för det. Du behöver ha en jag-upplevelse så för att kunna tänka tillbaka på det. Men sen har vi också minnen i kroppen. Typ att du har lärt dig cykla. Och det är sådana tester man har gjort på väldigt små barn, alltså som bara är några månader gamla. Att de har fått testa en leksak till exempel, hur den funkar. Och sen när man kommer tillbaka till barnen några timmar senare, eller någon vecka senare, veckor senare, så tittar man på om barnen minns det här. Och den typen av minnen verkar det som att barnen har betydligt tidigare än vad man har trott förut. Och vi vet ju också att barnen minns typ sin mammas röst från magen.
Just
och andra såna här vuxna som har varit väldigt nära barnet. Men däremot det här, den typen av minnen där vi kan tänka tillbaka på hur det var. Den typen av minnen verkar det inte som att de här små har.
Okay.
För det kräver liksom andra områden i hjärnan som inte är tillräckligt utvecklade. Men hjärnan läser ju fortfarande. Om vi tänker att med fobier till exempel. Om man har varit med om någonting tidigt som har varit väldigt skrämmande, då kan man ju bli väldigt, väldigt rädd för det efteråt. Utan att man egentligen kan gå tillbaka och se så här, men exakt det här var det som hände. Utan det är bara det är som att hjärnan bara handlar på automatik. För ja, den har lärt sig och så har det gjorts kopplingar liksom i hjärnan. Men också det positiva är ju att barnen kan lära sig alltså omsorgen. Det här att vi plockar upp barnet när barnet gråter. Att vi, om barnet är med om en tuff start. Att det har funnits vuxna runt omkring som har svarat på barnets signaler. Som har lyssnat på barnet. Som har respekterat barnets liksom, kroppsliga och personliga integritet. Att man har... Ja, men sådana saker. Alltså barnen upplever omsorg. Det lär ju sig också hjärnan. Även om man inte kan tänka tillbaka så här. Åh, jag minns hur det var. När någon plockade upp mig. Men hjärnan har fått erfarenheter av att den vet att den kan förvänta sig att den blir omhändertagen. Att barnet blir trygg ändå. Trots att den har varit med om någonting väldigt tufft. Så den typen av minnen har ju små barn. Men forskningen om småbarns minnen går framåt.
Spännande.
Så vi får väl se.
Får återkomma i ämnet helt enkelt. Men då märker man ju ändå då hur ännu viktigare det är att föräldrarna mår bra. Så att de får de här liksom starka minnena från start. Jag tänker också på det här med att jämföra våra egna barn med andra barn. Vi föräldrar är ju rätt bra på det, även fast vi vet att man inte ska, att alla utvecklas olika och så vidare. Men jag tänker, finns det något positivt med det alls? Eller är det bara ett stressmoment, det här med jämförande?
Ja, men jag tror att det är både positivt och ett stressmoment. Alltså man tänker att vi börjar med det positiva. Jag vet inte om man ska använda ordet jämförelse då, men det jag tänker är att det finns ju ändå något positivt med att vi kan hitta stöd hos varandra. Att vi kan bolla saker. Att man kan fråga liksom, ja, men i sådana här forum som mammagruppen. Vattnet går mammagruppen på just nätet. Det. Att föräldrar ändå säger så här, vet ni, det här uppmärksammar jag hos mitt barn. Mm. Händer det här hos er också? Eller hur, vad har ni för tankar om det här? Och så kan man få råd eller stöd eller idéer. Och det tycker jag att det finns väldigt mycket positivt i. Men bara man alltid låter det liksom landa i sig själv, i sitt eget föräldraskap och med sitt eget barn.
Mm.
Men det kanske inte liksom är jämförelse på det sättet i och för sig. Men
ja, fast ändå kan, liksom. En positiv jämförelse kan man väl ändå få kalla det, tänker jag.
Ja, om det får landa i en själv, ja. Men sen kan det också vara så där. Ibland är det ju en del som uppmärksammar saker som kanske avviker från det som man brukar kalla för liksom normalutvecklingen. Och då faktiskt söker hjälp för det. Att magkänslan kan säga någonting. Att nej, men vänta, är det någonting som inte stämmer här? Just och då det. Är det ju faktiskt också någonting positivt om man får liksom den hjälpen man behöver med det.
Mm.
Men däremot så tror jag absolut att det är ett stressmoment. Alltså det blir ibland nästan lite tävling. För att, typ som eller när barnen växer upp. Man är så sugen på att barnen ska börja gå. Och så har alla andra barn börjat gått. Eller att de ska börja prata. Eller titta, ditt barn kan räkna så tidigt.
Ja, men precis.
Då blir det liksom en tävling och ett stressmoment som inte alls är bra. Och som liksom riskerar att vi missar vårt eget barn. Och vårt eget barns unika utveckling. Och vad det behöver.
Mm.
När vi liksom, ofta får man ju höra att det är så viktigt att vara konsekvent som förälder. Och det kan ju vara viktigt i många sammanhang. Men jag skulle säga att det också är otroligt viktigt att man är flexibel som förälder. Mm. Och anpassar sig till sitt barn. Så just att man inte tar andras, så här, det här har funkat hemma hos mig. Och så testar man det själv. Och så bara, men det funkar inte så bra här. Att man ändå man är flexibel och anpassar sig till sitt eget barn. Så.
Mm.
Jag brukar tänka att små barn är lite som blommor. Det låter så
så vackert.
Vackert och lite fånigt att säga att små barn är som blommor. Men vi flyttade till hus för ett tag sedan och blev varse det här med att jaha, den här växten ska stå i den här jorden. Jag har ingen aning om vad jag har för himla jord i min trädgård.
Nej, just det.
Och den här ska stå i lite mer skugga. Och den här vill ha lite mer sol. Och den här ska ha jättemycket vatten. Och den här vill vara där det är torrt. Och precis så är det ju liksom med människor och med barn. Att vi behöver lite olika för att utvecklas så som vi är.
Just det.
Och utifrån våra egna förutsättningar. Så det är nästan så här en liten bra bild att komma ihåg. Att mycket i våra föräldraskap är ju väldigt likt liksom. Men alla barn är ju olika.
Verkligen, alla barn är unika. Jag tänker i Jennys fall så har ju oron som kommer med föräldraskapet varit väldigt reell och faktiskt. För många av oss andra så kan ju oron vara mycket hjärnspöken. Men finns det något sätt att liksom lära sig att oroa sig mindre för sina barn? Eller är det bara något vi får acceptera?
Det beror väl på, ja, men som du säger, vad handlar oron om och hur mycket påverkar det mig? För att oro måste inte vara någonting dåligt.
Nej.
Oxytocinet som är ett sånt här hormon som vi pratar mycket om när det kommer till graviditet, till förlossning, till amning. Det är ju ett lugn- och rohormon eller ett kärlekshormon.
Mm.
Och oxytocinet är också, spelar också en väldigt viktig roll när barnen väl är ute. Och första tiden med barnen och sådär.
Mm.
Och oxytocinet ökar faktiskt vår oro för barnen. Och det är ju någonting positivt, för då handlar det om omsorg. Vi ska vara rädda om dem, vi ska beskydda dem, vi ska ta hand om dem.
Mm.
Så att all oro måste inte vara negativ.
Nej.
Däremot är det väldigt viktigt att se vad är det oron säger oss. Och är det så att oron kanske går över styr eller tar över för mycket av vår dag. Eller, Eller ibland kan det ju vara en oro som hindrar barnets utveckling. Om vi är rädda för att barnet ska ramla till exempel.
Just att vi blir...
klättra och så.
Nej, precis. Ja, att vi blir överbeskyddande.
Ja, men exakt.
Just det. Mm.
Men sen kan det också vara en oro som i det här fallet. Som du säger att oron är liksom rejäl. Mm. Att det handlar om sjukdom och att de har väldigt svåra erfarenheter med sig. Och då kanske det är så att det tar över mycket, påverkar ens känslor i väldigt mycket och ens dagar väldigt mycket, så att man behöver hitta sätt att hantera den på. Och då så skulle jag säga att liksom första steget är ju att titta på vad handlar oron om? Vad grundar den sig i? Är det liksom, kan det vara brist på kontroll? För så kan det ju vara om man har någon i sin närhet som är sjuk till exempel. Mm. Och allt kan vi inte kontrollera i livet. Det finns vissa saker vi kan kontrollera, men vissa saker går inte att kontrollera. Och det kan vara jättejobbigt. Så att liksom identifiera vad handlar oron om och sen titta på hur påverkar oronen. Rent känslomässigt, beteendemässigt. Och sen att bolla med andra. Bolla med vänner, någon partner, kanske en terapeut. Är oron befogad eller obefogad? Är det realistiskt det här? Att känna så här mycket oro. Och i vissa fall är det ju det. Att man är orolig för att någonting väldigt dåligt ska hända. Eller att någon i ens närhet eller ens barn är sjuk och mår dåligt.
Just det.
Och då får man gå vidare och titta på hur ska man hantera det. Och i en del fall kan det ju handla om att, precis som vi pratade om det här med KASAM, att öka det som man kallar för begriplighet. Att man får koll på det man kan ha koll på. Hur ser förutsättningarna ut? Hur farligt är det här egentligen? Hur borde vi leva våra liv? Och det blir ju väldigt, liksom, vad säger man, uppenbart. Det blir väldigt aktuellt liksom för alla just nu i och med coronapandemin.
Just det.
Hur ska vi leva våra liv? Ska vi isolera oss totalt? Får vi vara i folksamlingar? Ska vi bara tvätta händerna? Ska vi sprita dem och ha munskydd också? Får jag åka tåg? Och där ser man ju liksom hur man måste ta reda på. Hur ska jag hantera den här oron? Hur ska jag faktiskt leva mitt liv? Så att oron inte tar över för mycket.
Jag tänker på det här att kriga för sitt barn som Jenny på många sätt har fått göra nu över ett år. Att liksom hela tiden stå upp för barnet och liksom se till att man får rätt hjälp. Och liksom, man kan ju inte sit back relax direkt. Det blir ju naturligtvis jobbigt och utlakande, höll jag på att säga. Men jag tänker att det kanske också kan vara positivt. Att det är liksom en stärkande effekt av det här kämpandet.
Ja, men det tror jag. Jag tror du sätter fingret på det. Att det liksom både kan vara jobbigt och stärkande. Att man, när man blir förälder så maxas ju alla känslor. Oron maxas ju, som vi precis har pratat om. Men också kärleken maxas. Och vi märker också att det bor som en så här lejonmamma i oss. Att vi upptäcker att vi har en styrka som vi kanske inte tidigare trodde att vi hade.
Just det.
Och att få barn generellt är ju en riktig så här bootcamp i personlig utveckling. Alltså, det är ju verkligen personlig utveckling deluxe. Mm. Och särskilt för Jenny här nu som har fått kriga så otroligt mycket. Som har fått lära känna sig själv och lära känna nya delar av livet. Och se sina styrkor. Men säkert också svagheter eller utmaningar. Hur man reagerar på sånt och vad man kan göra för att må bra liksom. Mm. Så jag tror absolut att det är stärkande att man kan komma ut ur det ändå stärkt, även om man är trött.
Eller hur? Ja. Det blir liksom en stärkande effekt av att man vet att man klarar mycket. Liksom,
ja, men det är absolut. Det tror jag. Men sen ska man också tillägga, tycker jag, att ingen är ju någon så här supermänniska som orkar allt.
Såklart.
Utan att man kan ju faktiskt behöva ta hjälp och att det är viktigt att också identifiera sina gränser och vad man själv behöver för att må bra.
Verkligen.
Man är ju aldrig någon, man är inte en dålig förälder för det, eller misslyckad förälder för att man behöver ge sig iväg och få lite tid själv eller andrum eller sticka iväg och träna eller ta en skogspromenad eller träffa vänner och sådär.
Nej, men exakt. Jag tänker att det tillsammans med att liksom, just som vi var inne på, att man måste ta hand om sig själv och samtidigt då kriga, att det tillsammans kan göra en till en en superkrigare helt enkelt.
Ja, men verkligen. Ja. Verkligen. För man är ingen superkrigare om man tänker så här, nu tänker jag på så här, film liksom, där folk sticker iväg med så här rustning på sig. Man är ingen superkrigare om man inte tar på sig den där rustningen.
Nej, liksom. Precis.
Även om musklerna är där och kraften är där och konditionen är där och så där.
Ja.
Men sen behöver man ju ta på sig en rustning. Och det kan ju i det här fallet vara, jag rustar mig med liksom att fylla på med energi, med vänner, med ett socialt nätverk. Så. Och då blir man en superkrigare.
Yes, toppen! Tackar, tackar Paulina Gunnardo. Väldigt lärorikt som alltid. Läs mer från Paulina på hennes egna sajt dittbarnodu.se. Hörru, kära lyssnare, tack, tack, tack för ditt engagemang och för att du tune in till podden varje vecka. Det uppskattas, ska du verkligen veta. Missa inte att vi också har en fin mammagrupp på Facebook där man kan prata om lite allt möjligt faktiskt. Kom dit vet jag. Kram på dig, ha det gott tills vi hörs igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.